Hallå! Då är vi tillbaka med den här, vi höll på att säga, jag och Malin som jag är med mig idag. Vi har ju aldrig varit i den här podden, så. Men ADHD-livet är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och idag ska vi fokusera på gravid-ADHD-livet. Så att jag är gravid, som ni vet, jag är i vecka 26 just nu. Och Malin Nyman har jag med mig idag. Hon är 28 år. Hon har en babyboy, om jag inte minns helt fel, som är 10 månader. Och hon är gravid. Och då tänkte jag bara så här när hon skrev. Jag sökte ju gäster, för jag ville prata med någon mer som har ADHD som är gravid. För det är ju en ganska speciell situation på många sätt. Och när hon skrev det, då bara fick hon mig på fall. På en gång. Så välkommen Malin.
Tack. Jag sitter bara och nickar här.
Du gör det. Jag kände bara så här, gud vad intressant att prata med en kvinna som är gravid, har ADHD och har ett 10 månaders barn.
Ja.
Alltså, hur mår du?
Jo, men jag, jag mår väl bra. Men det är lite rörigt till och från. Nej, men det funkar. Men som sagt, med ADHD och gravid och ett barn hemma, så det är ju lite speciellt.
Och så en man på det.
Och en man på det. Och en vardag som ska gå ihop och pandemi och allt det där emellan.
Ja. Men vilken vecka är du i nu?
Jag är i vecka 11, tror jag. Ja, vecka 11. Så det är ju tidigt.
Du mår helt okej eller kräks du och håller på?
Nej, men det, där mår jag bra. Jag har mått dåligt psykiskt en period, men det är bättre nu. Men jag var lite deprimerad där för någon vecka sedan. Mm. Och bara grät och visste inte vad jag skulle ta vägen.
Nej.
Men det är bättre nu faktiskt.
Men får man fråga om det var planerat att ha så tajt med barnen?
Jo, men det var det. Jag tänkte att vi kör på en gång och så är det klart sen. Det var lite så här... Ja, jag kanske inte tänkte igenom helt.
Det var en impulsiv liten...
Det var en impulsiv graviditet. Men det är såklart väldigt välkommet också.
Ja.
Det är det.
Men gud vad kul.
Ja.
Jag tänkte så, då fick du ingen chock, utan det var bara så här, shit vad roligt.
Men jag fick ändå en liten chock tror jag ändå, för att jag tänkte inte att det skulle gå så fort. Men det gjorde det, och nu är vi här. Men det var planerat.
Ja, det är ju imponerande höll jag på att säga. Jag har ju ganska många år mellan mina barn.
Ja.
Och det har jag kommit fram till att det måste ju vara för att jag vill så här, förtränga hur hemskt jag tycker att det är att vara gravid. Alltså, jag trivs inte i min kropp överhuvudtaget.
Nej.
Och jag trivs inte med min hjärna heller. För jag tycker så här att ADHD-symptomen blir gånger 10 med alla hormoner. Och som du satt och grät och var deprimerad. Mm. Alltså jag gråter ju och gråter.
Mm.
Hej, kom och hjälp mig ibland.
Ja, det är hemskt.
Känner du dig hormonell nu eller?
Ja, gud ja. Alltså det svänger ju otroligt fort.
Men ammar du?
Nej, det slutade jag göra när jag var 6-7 månader någonting.
Det var
och jag slutade klart. Väl också så tidigt för att jag ville ha barntätt, eller vi. Så då var det mer att jag... Och sen tyckte jag att jag kände mig så himla begränsad. Liksom. Jag kunde inte göra så mycket. Jag var ju tvungen att vara med överallt om han var beroende av mig och amningen.
Mm.
Det var rätt skönt att sluta också, att han började käka vanlig mat och så där. Att jag kunde göra mitt också, att jag kunde gå iväg och Johan, min sambo, kunde vara hemma.
Mm, det förstår jag. Man blir ju känna sig lite fängslad.
Ja, så det var ju skönt.
När fick du din diagnos?
Jag fick min diagnos när jag var 16-17 någonting.
Men gud, vad roligt!
Mm-hmm.
Nej, alltså jag vet. Det är bara för att jag mest har pratat med folk hittills som har fått den i vuxen ålder. Så jag tänkte, shit vad kul att du fick den så tidigt. Fortsätt berätta.
Ja, jag tyckte ändå att det var ganska sent. För vi höll ju på hela livet när jag gick i skolan. Alltså från när jag gick i, jag tror det var från 4 någonting.
Okay.
Så började man märka mer och mer i skolan att jag hade koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera. Jag lärde mig inte så mycket alls, för att jag gick ju inte in. Och jag hade humörsvängningar, kunde svänga väldigt fort, jag klättrade på väggarna, jag krävde väldigt mycket uppmärksamhet och så vidare och så vidare. Och då började de ju göra de här utredningarna på mig, och det tog ju otroligt mycket tid från skolan också, så att då blev det ju att jag inte lärde mig av den anledningen heller. Men, och då till slut så, nej men de hittar ingenting, och så hittar de ingenting. Och sen så när jag, ja, sen vet jag inte riktigt hur riktigt, men till slut så hittar de ju att det var det både då.
Alltså de anade, men gjorde utredning på dig, men fortfarande så fick du ingen diagnos.
Nej, precis.
Okej.
Okay. Så det tog ju tid däremellan, och det var ju ganska utmattande för både mig och min familj och sådär. Aldrig få svar på varför jag var som jag var, liksom.
Mm. Men mådde du dåligt då? Kände du?
Ja, alltså vad jag minns så har jag ju typ alltid mått dåligt. För att jag har känt mig väldigt annorlunda, och jag har känt mig otroligt korkad genom livet, liksom.
Mm.
Och jag tror också det är för att jag har ju liksom inte lärt mig, det låter helt sjukt, men jag har inte lärt mig så mycket. Alltså om historia och religion, det här som alla grunder som alla kan. Alltså jag kan. Jag har inte varit på lektionerna, och har jag varit på lektionerna så har jag ändå inte varit där i hjärnan, liksom. Eller så.
Nej, men jag förstår dig precis. Jag, ja. Det som var kul, det fastnade ju. Annars så kunde man ju typ plugga in det på kvällen till provet, och så kunde man det förhoppningsvis till dagen efter, och sen var det borta. Ja. Mm. Det var så kul. Min bror, han bor i Schweiz, han skulle ta bilen hem nu häromdagen. Ja. Och då hade de stannat i Berlin, och då stod han vid en mur, och då skrev jag till han, jag bara, står du vid den där nazimuren? Ja, det är inte nazimuren den heter, och så förklarar han ju att den satte de upp efter allt det här, och så jag bara, jaha, ja. Det var kul.
Ja.
ja, du vet så.
Ja, det är inte lätt. Det blir ju någonting av oss med, tänker jag. Man behöver inte kunna allting.
Men det är ju så mycket onödigt man ska lära sig.
Ja, verkligen. Man borde lära sig typ hyfs och bättre etikett och sådana saker.
Ja, och hur en människa fungerar känslomässigt, precis. Och hormoner och hur man ska liksom bemöta andra människor.
Hur man betalar hyra typ. Nej, men lite såhär vanligt.
Hur man betalar hyra i tid.
Exakt. Nej, men sånt borde man lära sig istället, tänker jag. Men
då fick du kämpa på tills du var 16-17 år. Och fortfarande känna så.
Ja, men och det blev ju bara värre och värre. Och allt är svårt med liksom relationer och sådär också.
Med pojkvänner eller kompisar eller hur?
Ja, men alla relationer egentligen. Kompisar och framförallt kanske hemma, familjen och sådär. Det har verkligen varit svårt. Och det här med förståelse. Att alltid känna mig missförstådd och att man inte förstår mig. Alltid bara, men gud, varför förstår ingen mig? Jag är ju ändå väldigt tydlig verbal och så här.
Mm.
Jag säger ju vad jag känner och vad jag vill. Och liksom, det är ändå ingen som förstår mig. Och det är ingen som gör det som jag vill eller som jag behöver.
Nej.
Så det har ju varit en otrolig frustration.
Känner du att det blev skillnad efter du fick diagnosen och liksom fick... Som jag känner när man får den, att man lär känna sig själv på ett annat sätt. Att när du förstod dig själv, att du kände att det blev enklare då med relationer.
Ja, alltså både och. Jag kände väl så här, ja men gud vad skönt. Men nu vet jag att det är det här jag har. Men samtidigt så kände jag att det var lite så här, lite negativt ändå, för att det blev mycket så här, men då kan man skylla på mig att jag har ADHD, och det är ju jag som är problemet hela tiden, och det är jag som behöver ta hjälp och sådär. Så att jag kände mig nästan mer utpekad och så här, det är ju jag som har problemet, istället för att säga, men det behöver inte vara något problem att ha ADHD, det är ju ascoolt. Så kan jag ju tänka om mig idag, att så här, det här är ju en styrka jag har. Även fast det kan vara kaos och rörigt i min hjärna, så är det ändå, jag är ju otroligt driven och framåt och vill lära mig och allt det här, att det är en styrka inom mig också. Men så kände jag inte då. Då kände jag så här, gud, nu vart det ju ännu större problem här, att nu är det bara, jag fick den här ADHD-stämpeln i pannan liksom. Så det var ganska tufft. Men jag lärde ju ändå känna mig själv att så här, okej, men hur gör jag nu? Och jag började ta hjälp så småningom, gick till psykologer och gick till ett ADHD-center och fick liksom, lärde mig mer om just diagnosen. Vad är ADHD?
Mm.
Och sen har jag ju lärt mig hela tiden genom livet. Och jag har varit ganska självständig och sådär. Alltså jag har varit för mig själv och lärt mig själv. Så där.
Du vill gärna göra själv?
Ja, jag har nog varit lite så. Mm. Och vill på mitt sätt.
Jag känner igen mig väldigt mycket i det, kan jag säga.
Mm.
Och det kan ju också vara frustrerande. När folk vill hjälpa till och vara där för en. Och man bara säger, men låt mig vara, du kan ändå inte hjälpa mig.
Nej, men precis.
För det blir bara fel.
Ja, men jag tror att det handlar om också att man känner så här, men du kommer ändå inte förstå mig. Du kommer ändå inte veta vad du ska göra eller hur du ska hjälpa mig. För att jag vet att så här, när vi bråkar hemma eller när jag bråkar med min sambo att så här, och han kan säga så här, men vad vill du att jag ska göra? Men jag vet inte, för att det är så himla olika från situation till situation, och det är jättesvårt att säga vad det är man behöver i den situationen.
Exakt.
Det är jättesvårt.
Alltså du satt verkligen fingret där, det var en händelse igår bara.
Ja.
Nu är man ju hormonell också då. Du vet de här situationerna. Jag har känt så genom hela livet. Ibland kan man ju bara sitta och gråta och så vet man inte varför.
Nej.
Och då satt jag bara och grät. Och min man liksom bara så här. Ja, men alltså, jag vet inte vad jag ska göra längre liksom.
Nej.
Vad är det? Vad ska jag göra? Jag bara, jag vet inte. Och bara grät och grät. Och min dotter har ju ADHD.
Mm.
Så då kom hon till mig. Är det så nu att du sitter och gråter, mamma, för att du inte bara vet vad det är? Jag bara, ah. Hon bara, jag förstår. Och då kände jag bara så här, hon förstår ju. Så då var jag ännu mer.
Ja, precis. Då blev jag så här, du förstår.
Precis.
Ja, jag förstår precis. Ja.
Så vill de hjälpa, så blir man ännu ledsnare.
Ja, okay. Ja, men det där är ju verkligen så tydligt. Kan jag verkligen känna i alla fall.
Har du någon som du känner som har ADHD som du liksom har kunnat känna att den här människan förstår mig?
Nej, tyvärr inte. Alltså. Det är väldigt få. Alltså jag har en kollega som jag har pratat ganska mycket med tidigare om lite så här problematik och så här i hemmet och så här lite uppväxt och sådär. Och henne har jag verkligen kunnat luta lite mot och känna så här, gud vad skönt att hon förstår lite vad jag menar. Men kanske inte så här helt hundra och ingen så här jättenärstående. Nej, det kan jag inte säga att jag har.
Också tufft, kan jag tänka.
Ja, det är jättetufft. Ja, det är det. Och känna, att inte känna att någon kan förstå en till 100. Liksom. Mm. Eller det kanske man aldrig kan göra, för att alla ADHD-diagnoser ser väl olika ut också. Men ja, som du säger, att din dotter kom fram och säger, ja, men jag förstår vad du menar, det är så här. Nej, det har jag inte haft och känt.
Mm. Eller som Jeanette, liksom, att man, man har en vän som har diagnosen, ja, det känns ändå som att man blir förstådd på ett helt annat sätt.
Ja, verkligen. Det var lite därför jag skrev till dig också att så här, men gud vad skönt att du pratar med någon som förmodligen kommer förstå en.
Ja, jag känner ju att jag förstår dig.
Ja, vad skönt. Och jag förstår dig.
Ja, jag förstår lite tekniska problem innan vi kommer igång idag.
Det kan man lugnt säga.
Då vill du kanske kasta ut din dator.
Ja. Jag ville försvinna under marken.
Och liksom... när det står tack för ditt tålamod. Man bara... jag har inget. Så sluta.
Nej, tänka. Precis. Nej, fy. Det var... Ja, sånt men där är ju skit.
Ja, verkligen.
Så skäms man.
Ja, fast jag försökte verkligen då, jag vet inte om du kände det, att jag försökte få dig att inte skämmas och inte tycka att det var jobbigt, fast jag vet att man gör det då. Men...
Ja, men jag sa det till min sambo, men gud vad skönt att hon ändå sa liksom att så här, det är lugnt. Och jag kan också känna igen mig lite där, att man liksom lugnar, för man vet själv kanske hur man blir i den situationen.
Oj,
så det var skönt, ja.
Men tillbaka, det blir alltid så här lite hoppigt när två personer pratar, och det tänker jag så här, de som lyssnar, de får liksom anpassa sig efter det också, och då händer ju något hela tiden, så det lär ju vara bra.
Ja, men precis, ja.
Tillbaka till när du fick diagnos, fick du medicin då?
Det fick jag när jag var runt 18, har jag för mig. Då prövade jag Concerta i olika, vad säger man, milligrams ja, i olika, vad säger man?
Jag
olika nivåer, eller
ja. Olika styrkor.
Olika styrkor, ja. Och det funkar inte alls. Jag fick till och med åka in en gång till sjukhuset, till akuten, för att jag blev helt så här, typ förlamad och blev helt, helt lugn och bara så här, alltså alla känslor försvann. Det var helt tomt i hjärnan. Och jag var så rädd. Jag bara, det här är ju inte jag. Alltså min hjärna går ju alltid, oavsett, så snurrar ju den liksom i tankar.
Det var läskigt.
Ja, det var jätteläskigt. Jag bara hade ingen känsla. Är jag glad? Är jag ledsen? Är jag arg? Nej, jag är ingenting. Hur kan man liksom inte vara någonting?
Du var helt tom.
Ja, jag var helt tom. Och det var jätteläskigt. Så jag bara, nej, det här går inte jag på. För att jag vill inte försvinna i min personlighet och i den jag är heller.
Nej.
Det jag ville ha hjälp med var ju kanske så här att kunna fokusera och kunna hantera och kontrollera känslor och saker och så där. Men inte försvinna helt, att så här bli helt tom. Det var inte alls vad jag
förväntade mig. Så du var som apatisk nästan?
Ja, jag var helt borta. Men så då ringde vi och så åkte vi in. Jättekonstigt, bara, men jag har tagit en ADHD, men det säger, har du inte ADHD? Jag, jo, det har jag, men det här är inte lik mig, så det var jättekonstigt. Men sen blev jag tillbaka till mig själv och det kändes mycket bättre faktiskt. Och ha det här ändå, känslor.
Men fick du prova någon annan medicin då, eller fick du, bara, du varit rädd och bara nej, jag vill inte mer?
Ja, sen har jag alltid varit sådär, jag vill inte ta mediciner, jag vill klara mig själv, jag vill lära mig att hantera det här själv. Sen har jag ju förstått att det är mycket svårare än vad jag tror. Det är inte bara så här, nu ska jag kontrollera det här, eller nu ska jag lära mig det här på en dag. Det är ju någonting du behöver träna på hela livet i så fall.
Mm.
Och det fattade inte jag då. Och sen har det bara blivit så här, vi försöker liksom skjutsa den här ADHD:n under mattan lite och så försöker jag leva ett så normalt liv som möjligt. Mm. Och det har jag ju lyckats med också såklart. Men det är ju speciellt när man lever i en relation, och nu när man har blivit mamma så inser man ju att den här kanske har varit bra med någon annan hjälp ändå, eller någon form av så här. För jag har inte riktigt gått och tagit hjälp för bara ADHD:n heller. När jag har gått till psykolog så har jag mer kanske pratat av mig om mina problem eller vad jag tänker på, eller om jag har varit deprimerad eller ledsen eller sådär.
Ja, alltså jag förstår hur du menar. Jag hade ju ingen diagnos, och det som fick mig att söka hjälp eller bli utredd och liksom fundera på vad det är för fel, kan jag inte säga, det är inget fel på mig, men du förstår. Det var ju när jag fick barn. Ja. Och det funkade ju ett tag, och sen bara fick jag till barn och så kände jag bara så här, men nu går ingenting ihop, nu vet jag inte vad jag ska göra längre.
Nej.
Och det är väl just att, som du säger, man kan manövrera sig själv, man kan ha koll på sitt eget liv, men sen ska man ha koll på flera andra, och då blir det ju ännu större utmaningar.
Ja, men verkligen. Jag förstår inte hur det ska gå ihop med fler barn, jag vill ju ha många barn, jag vet inte riktigt hur livet ska gå ihop, om jag ska vara ärlig. Men nu har ju, alltså vi har ju haft otroligt tur med Elton som vi har nu. Alltså han är ju fantastiskt. Och allting har ju flyttat på. Det är klart att han har haft perioder där han har kanske sovit mindre bra. Sådär. Och då har jag märkt direkt när han kanske, vi har ju rutiner för honom och sådär. Han går ju och lägger sig en viss tid och så vidare. Och funkar inte det den tiden när han liksom, nej men nu tänker inte han sova. Vilket har skett väldigt sällan, men det har ju hänt. Mm. Då har ju jag blivit helt, alltså känt mig helt misslyckad, helt förstörd. Och bara, vad är det som händer? Det här går inte. Han måste ju sova nu. Varför går det inte för?
Mm.
Att det har blivit katastrof för mig. Men det är ju inte hela världen egentligen om man sa någonting senare. Men just då så känner jag bara, det här, nu fallerar ju hela kvällen och allt bara är kaos nu.
För att det inte blev som du hade tänkt dig att det skulle bli.
Nej, för jag har ju en tanke. Nu ska vi gå och sova och nu kommer han somna och så är allting bra. Men nej, det är inte så varje gång. Och då blir det jättejobbigt för mig. Och det är som du säger, det är ju lättare kanske för en själv så ibland. Eller lättare, men det är lättare än med flera i alla fall. Så att nej, det har varit jättejobbigt. Därför kan jag ju bara tänka så här, gud, ett till barn. Och så kanske det här barnet blir helt annorlunda och aldrig sover på nätterna.
Eller så funkar det hur bra som helst.
Ja, jo, det kan det också göra.
Fast det är ju mycket bättre. Jag är ju sådär som du sa. Alltså jag tänker ju, nej men alltså det kommer bli katastrof. För jag tänker att då är det ju bättre att man blir positivt överraskad.
Ja, men precis. Då är det ju helt underbart sen om det här barnet sover ändå. Fast jag har förväntat mig det värsta. Jag förväntar mig det värsta, hoppas på det bästa helt enkelt.
Ja.
Men det här, det är ju katastroftanken.
Mm. Det är ju det. Hur är din man? Hur ser han på det här? Alltså upplever han, förstår han att dig och dina behov eller...
Ja, men till och från. Alltså när vi träffade så var jag väldigt snabb med att säga att jag har ADHD. För att det är alltid typ när jag träffar någon och säger jag har ADHD bara så vet. Och det är just kanske för den här stämpeln av mitt barn.
Mm.
Men då pratade vi väl lite om det och sådär. Sen var det liksom ingen mer med det. Men det här har ju mer smygat sig på hur längre vi har varit tillsammans. Vi har varit tillsammans i snart 4 år. Och vi har väl pratat om det ganska mycket. Jag har liksom tagit upp det och sagt, men gud, där kom den här symptomen upp. Och du förstår kanske inte, men det är så här jag tänker. Och det här, så här känner jag och så vidare. Men sen så började vi gå till en kurator. Och då fick vi hjälp med så här, en grej som heter trygghetscirkeln för föräldrar med barn och sådär. Och hjälpte oss väldigt mycket med hur vi ska tänka som föräldrar och så. Och då kom vi in väldigt mycket. Vad sa du?
Wow.
Ja, det var väldigt bra. Jag rekommenderar trygghetscirkeln. Skitbra.
Är det via landstinget eller?
Ja, det tror jag. Ja. Men sen började vi prata väldigt mycket om våra liv och sådär. Och då började vi förstå varandra mycket mer. Både jag, han och han, mig. Att vi liksom verkligen öppnade upp oss och pratade mer och sådär om olika situationer vi har när vi bråkar kanske och sådär.
Är det som en slags parterapi?
Nej, alltså egentligen inte. Men vi kom in väldigt mycket på det. För hon var ju expert på liksom relationer och anknytning och sådär.
Mm.
Och då kom vi in på kanske min relation med min familj längre bak och hans relation med hans familj längre bak liksom i uppväxten och sådär. Och det har skapat oss som vi är idag. Och vi kanske löser saker på det, på det här sättet. För att vi kanske har lärt oss det när vi var små och så vidare.
Mm.
Och då kom vi in mycket mer på det här. Men det är klart, alltså han förstår väl mig till viss del. Men han kan inte förstå mig 100%. Och det är väldigt svårt när vi bråkar. Eller liksom när vi diskuterar. Eller sådär. Ja, det kan krocka. Och det är väl också för att han inte har den här diagnosen. Och, ja, men det är svårt. Och jag kanske har svårt att förstå honom för att han är normal. Eller vad man
ska. Ja, jag förstår. Ja.
Ja. Det har varit en utmaning.
Men det låter ju helt fantastiskt att ni fick den möjligheten att prata på det sättet och utvecklas. Och att ni båda var öppna för det och göra det.
Ja, men det var det bästa vi har gjort. Och också för att vi fick hjälp med hur vi kan vara som föräldrar. För jag har ju varit väldigt orolig. Så här, hur ska jag vara med min diagnos? Och hur ska det gå? Liksom? Kommer det här påverka min son negativt? Och tänk om han får ADHD. Vad gör jag då? Kommer det vara bra? Kommer jag förstå honom? Eller kommer det krocka för att jag själv har en diagnos? Du vet, det har varit jättemycket tankar.
Jag förstår det.
Är
det något så här speciellt att oroa dig för att bli förälder när du har ADHD?
Hur jag ska hantera olika situationer och om han skulle få ADHD, hur jag skulle hantera det och hur det skulle bli.
Hur känner
och sen
du
bara
för det?
Vad sa du?
Hur känner du för det?
Alltså det blandade liksom. Alltså jag är ju rädd för det. Inte för att vi inte kommer vara bra föräldrar. Och att vi inte kommer göra vårt bästa verkligen. För att det ska bli så bra som möjligt. Utan mer för samhället. Och hur ska det gå i skolan? Kommer man få den hjälpen? För att jag blev ju svårt för mig. Jag vet ju, jag jobbar ju på förskola själv. Och vet att det är svårt att få hjälp. Det finns inte resurser. Man får inte in resurser. Det är dyrt, men det kostar pengar och så vidare. Och så vidare. Sen kan det ju gå jättebra också. Jag vet ju någon som också har fått jättemycket hjälp. Men det är jag väl mest rädd för det här samhället och att han inte ska bli accepterad för den han är.
Men så du jobbar på förskola?
Mm.
Hur, det måste ju vara jätteroligt.
Ja.
Då får du leka hela dagen.
Ja. Fast jag är ingen lekmänniska.
Nej, du är inte det. Attans.
Nej, jag är inte det.
Då kanske det är
jag är bra på annat.
Ja. Men hur känns det? Alltså, det har jag tänkt på så många gånger. Det måste jag få fråga dig.
Ja.
För att jag kan känna så här, när jag lämnar på förskolan och så. Bara, gud vad kul, här skulle jag vilja vara kvar en stund. Men sen när jag bara, om jag är och hälsar på. Och efter en timme så vill jag typ bara gå och gräva ner mig. För då är min hjärna dött. Av alla ljud och intryck och alla kuta runt. Till slut hör jag inte vad folk säger överhuvudtaget. Nej. Och bara säger, nej men nu måste jag sticka. Så hur klarar du det?
Ja men det är en bra fråga. Jag vet inte själv. Alltså, jag trivs ju ändå väldigt bra med det. Dels för att det händer ju saker hela tiden. Men jag är ju mer för att jobba med småbarn. För att det är... Man tror ju att det är mycket skrik. Det är jätterörigt och så vidare. Men det är mycket rörigare på storbarnsavdelningen. I alla fall för mig. Jag kan vara där en dag, men då är jag helt slut. För de pratar i mun på varandra och det händer grejer hela tiden.
Ja, hur gamla är de som du?
Jag jobbar med 1-3-åringar.
Åh, vad mysigt.
Men det är jättemysigt. Man sitter på golvet och man bygger med klossar och det... Ja, men du vet. Och visst, det är ju rörigt också. De har ju mycket energi och de springer runt och de tömmer ju alla saker på golvet. Och det är det roligaste som finns. Men det är inte alls samma sak som det här med storbarn som pratar. Och det pratas högt. Och då kan jag verkligen bli trött i huvudet.
Det var lite det jag menade.
Ja, men precis.
Det är en annan grej. Då är det skönt att de inte har lärt sig att prata än.
Ja, precis.
Alltså så här, då är de bara gulliga.
Det är bara därför jag jobbar med. Nej. Det är en del som gör att det faktiskt går. Det är inte så högljutt faktiskt. Jag vet att jag har haft kollegor som kommit in på från storbarn och bara, men gud vad mysigt ni har. Ni sitter ju på golvet och liksom i en ring och leker och liksom bygger med klossar och allt vad man gör. Och det är så lugnt. Ja, alltså oftast är det ju det. Jag tycker det. Det som kan vara rörigt är ju de här förflyttningarna. När man ska gå in och så ska man klä av sig och så ska man tvätta händerna och så ska man gå in. Alltså där kan det ju vara, oj, vart är det barnet nu? Oj, nu är vi så många här och det är så rörigt liksom.
Ja.
Men annars så är det ju faktiskt väldigt lugnt, tycker jag.
Och det är mycket rutiner och sådär.
Ja, det är det ju. Och då funkar man ju mycket bättre. När man vet också vad man ska göra.
Men du är öppen och så på jobbet med din diagnos?
Ja, gud ja. Ja, ja. Det är. Och det är många som känner igen sig, kanske har barn som har ADHD eller någon diagnos. Och bara, men gud, det där känner jag igen så mycket. Oj, så här. Så att det kan ju vara rätt roligt och väldigt intressanta samtal också. Så där.
Och så tänker jag att det måste ju vara väldigt bra för föräldrar att ha någon pedagog som har ADHD, just som de kan luta sig lite mot när de har sina funderingar och tankar.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att alla behöver någon person med någon diagnos.
Eller hur?
Ja, för det hjälper ju väldigt mycket att förstå andra barn och kanske se signaler och det här med känslor och allt det där.
Ja.
Man liksom har en annan förståelse för barnen. Och för andra överhuvudtaget. Liksom. Jag är ju inte en sån som dömer folk. Jag tänker alltid att det finns kanske en baksida. Eller man vet inte vad den här personen går igenom. Eller så där. Och det kan ju vara också för att jag kanske tänker att folk tänker så om mig. Att de kanske dömer mig. För att jag är som jag är. Eller för att jag pratar mycket. Eller för att jag hörs. Eller vad det nu är. Och då är jag ju väldigt rädd att folk ska döma mig. Och då har jag ju verkligen blivit så att jag absolut inte gör det. Att jag vill lära känna människan och vad det nu är.
Det tycker jag är väldigt positivt.
Ja.
Jag tänker lika själv. Och alltså, ibland kan jag få jättedåligt samvete över att... Alltså den här förståelsen har ju kommit mer och mer med åren. Och särskilt efter jag har fått min diagnos. Och så tänker jag, herregud vad jag har dömt människor i livet.
Mm.
Och vad folk dömer människor varenda dag. Och när man hör någon vän gör det. Eller så här, och man bara så här, men hallå, du har ingen aning.
Nej. Precis. Och det har jag pratat jättemycket med min sambo om när man tittar på något program eller sådär. Mm. Och så kan man säga, men gud vad hon beter sig liksom sådär. Och varför gör hon så? Och då har vi sagt så här, nej men nu slutar vi med det här. Ingenting, vi ser ingenting elakt om någon person som vi tittar på. För vi har ingen aning om vad den personen är. Och så tänker jag också.
Säger du.
Nej, så tänker jag också om föräldrar eller sådär också. På jobbet. Jag har ju varit väldigt sådär förut att jag, men gud vad sent hon kommer, eller gud vad hon är stressad jämt, och varför kommer de alltid sent och hämta sina barn eller vad det nu är. Att nu har jag ju verkligen kommit till insikt om att man har ingen aning vad som har hänt hemma innan de kommer, eller om det har hänt någonting på jobbet, eller vad den här människan eller föräldern går igenom.
Nej.
Det har man ju faktiskt inte, så att stå och döma någon, för sen kanske du själv hamnar i den situationen. Som mamma, jag vet inte hur jag kommer vara. Jag kanske kommer sent varje gång också. Eller har svårt att passa tider och sådär. Eller det har hänt någonting hemma. Bajsa precis innan man skulle gå eller vad det nu är. Eller det var ett utbrott. Eller, ja,
men man vet. Verkligen. Och sen tänker jag så här. 99% av alla människor vill ju säkert verkligen. Alltså man kan tänka sig, gud vad respektlös du är.
Ja, men precis.
Så här. Men de flesta vill nog verkligen inte. Alltså de är nog inte respektlösa, utan det är bara. Blir precis. Så, av någon anledning.
Ja, precis. Ja. Och då står och säger och suckar och stannar. Nej, det finns liksom. Nej, det tycker jag inte man ska göra.
Är du tidsoptimist?
Tidsoptimist är om man passar tider, eller?
Förlåt.
Jag kommer aldrig ihåg det. Pessimist, optimist.
Jag blir så glad, för du är ju verkligen en sån där människa som jag. Det här är ju bara ett av de här orden som jag har råkat lära mig.
Ja. Men sånt där kommer jag aldrig ihåg. Vad som är vad.
Nej, det brukar inte jag heller göra. Men tidsoptimist, jag är tidsoptimist. För att jag inte ens prata. Och då är jag oftast sen.
Okej. Ja, nej, jag skulle nog säga att jag är ganska bra på att passa tider om jag bestämmer mig och har förberett mig med allting. Men däremot så är jag ju väldigt bra på att vara ute i sista minut. Sådär. Mm. Att jag tänker liksom, det här ska jag ha med mig. Speciellt när man har barn till exempel, så är det ju 100 mer grejer än vad man har själv. Och så tänker man liksom allt det här. Och så när man väl står där så bara, men gud vad var det nu då? Och så har jag 5 minuter på mig. Men jag lyckas ändå oftast hinna.
Kommer du då på minuten? Eller kommer du
Det beror på vad det är. Om jag känner så här, det här är inte jätteviktigt. Då kan jag komma på minuten. Men är jag ny på jobbet, då kommer jag alltid en kvart innan.
Ja, tills du inte är ny längre.
Exakt. Jag låter det gå ett halvår ungefär. Ja, men det är faktiskt då.
Ja, men, jag fattar
precis. Då kommer jag mitt.
Så du. Först passar du tider och sen blir du tidsoptimist. Ja, beroende på om det är tillräckligt intressant för dig.
Ja, men så är det verkligen. Gud vad sjukt, det har jag inte ens tänkt på. Jag har alltid tänkt, gud vad jag är bra på att passa tider. Till en början.
Ja, men det där är ju så här. Men mycket saker tycker jag. I början då bara, gud vad jag gör det här bra. För man vill bevisa man för någon. Att man så här, men jag kan, jag har struktur, jag har koll på grejerna, jag är i tid, bla bla bla. Och sen bara, boom.
Ja.
Hade.
Det måste vara intressant för att man ska
vara
taggad. Liksom.
Så du är inte där då, typ en halvtimme innan? Och så här, mega i tid?
Nej, men som sagt, det beror på lite vad det är. Men jag vet att alltid när jag varit ny på jobbet, då har jag alltid liksom varit ute i god tid och det har gått så himla bra. Och så där. Men sen så, till slut så hamnar jag i en period där jag kommer mitt precis i prick. Liksom. För att man kanske blir bekvämare och bara... Men jag är inte sån som kommer sent liksom. Om det inte riktigt har skit sig rejält hemma.
Ja.
Som i början när vi fick Elton, då var vi ju sena till allt. För det var, han bajsade 3 gånger innan vi skulle gå. Och jag glömde mobilen någonstans. Och nycklarna visste jag inte var jag hade lagt. Och jag behövde gå på toa och jag glömde ju klä på mig. Alltså det var så mycket. Så att då kom vi ju sent. till precis allt.
Men det är också en situation, tror jag, för de flesta som ja. Blir föräldrar. Att då ska man ju anpassa sig efter att lägga om hela sitt liv och hur man ska, allting som ska göras och hur lång tid tar det. Och som en baby, man har ingen aning om någon gång hur lång tid det tar.
Nej, jag har varit helt chockad. Alltså, hur kan en unge bajsa 4 gånger på 5 minuter?
Jag har glömt det där. Jag har en kompis med för barn. Hon bara, ja men alltså hon bajsade 5 gånger i natt. Jag bara, va? Okej.
Ja.
Det blir kul.
Precis.
Det blir jättekul. Det här med tid. Jag satt och tänkte på det här om dagen. När jag var på väg till tandläkaren med min dotter. Det var häromdagen, det var igår. Och då var vi så här i bilen. Hon bara, alltså när ska vi vara framme? Jag bara, ja men vi är framme till prick. När vi ska vara där. Hon bara, men när skulle jag vara där? Jag bara, 9:50. Hon bara, okej, okay, men när kommer vi vara där då? Jag bara, typ 9:50.
De är ju alltid sena också, så där kan man ju
liksom... Och så här, då var vi där 9:51, alltså med bilen utanför. Och då ska jag hitta parkering. Och jag bara, så ringer ju de. Och bara, hej, vart är ni? Jag bara tänkte, en minut, seriöst? Jag bara, vi är utanför, vi ska parkera, jag kommer strax. Ja. Så vi är inne. Och hon tycker jag är lite pinsam då, det förstår jag. Men då satt jag så här och tänkte på under tiden att, varför gör jag så här? Alltså, varför gör jag så här? Och då tänkte jag, jo, jag vill ju alltid att alltid ska vara produktiv. Varenda minut, så att jag vill ju inte riskera att jag ska behöva sitta där och tandläkaren i en kvart på en jävla soffa och inte göra någonting. Då hade jag ju kunnat göra någonting annat produktivt innan istället, så att jag... Ja, du förstår.
Ja, precis. Ja.
Ja. Och egentligen är det ju så jäkla dumt.
Mm.
Och för att där då får man ju liksom chansen till den här lilla mikropausen som de säger är så himla viktig.
Ja, men,
du ger man ju sig lite chanser att vila.
Det går ju ändå inte att vila, tänker jag. Alltså, eller liksom ta det lugnt eller vad man nu ska göra. Alltså, jag kan ju sitta och så benen börjar ju direkt skaka och liksom börjar ju tänka på allt.
Ja, man blir mer frustrerad över att man då inte kan göra någonting.
Ja, men precis. Men sen, jag hatar ju att vara sen. Så det är väldigt blandat där. Så jag skäms att vara sen. Det är ju det värsta jag vet. Liksom. Men det som du säger, det är ju skönt att vara så där prick. Det är alltid sen när jag åkte tåg och sådär. När jag åkte till... Ja, men när jag inte hade bil och åkte bil till jobbet och då skulle passa bussar och så här, då var jag ju alltid prick. Och tog tid liksom, hur lång tid tar det att gå till bussen? Ja, men det tar 3 minuter. Ja, men då var jag precis det. Det värsta jag visste var att stå och vänta på en buss eller på tåg liksom.
Mm.
Så då vill jag alltid vara så där prick. Alltså, eller sitta och vänta, det är också jättejobbigt.
Det är så roligt. Jag åkte mycket buss och sånt till jobbet förut. Och då hade jag ju 3 olika byten. Och ja, men som du säger, man sprang ju. Och då tänkte jag sen så här, shit, jag hade ju träningspass varje morgon och eftermiddag. För att man skulle springa emellan varje byte. Och så här, till och jag var helt svettig när jag kom till jobbet och när jag kom till dagis. Men jag hade också alltid magkatarr. Och jag slutade ha magkatarr när jag skaffade bil.
Ja, men det är ju så frihet att ha bil. Alltså, det är så skönt. Ja, men jag är också otroligt glad att jag ens tog det där körkortet och sen köpte bil på en gång. Underlättar ju hela livet.
Det gör verkligen det.
Bara kunna ta den, ja.
Men alltså, jag tänkte fråga dig, har du klarat dig genom livet... utan, alltså, jag känner mig nästan dum som frågar det här, för att jag tror att jag vet svaret. Utan ångest?
Nej. Ångest är ju en hel del av mitt liv.
Mm. Och det depression.
Ju, ja. Alltså, ångest har jag ju, ja, det är ju, det har jag ju mer eller mindre varje dag för någonting. Och det är ju också extremt jobbigt. Och nästan varit jobbigare ibland och har en ångesten. Och det blir ju till slut en depression eller man kanske inte vågar ta sig ut liksom. Alltså, jag vet att när jag var tonåring och precis hade fått min diagnos, jag var kanske ute på krogen och sådär i början och träffade vänner, och med lite alkohol så kunde jag ju bli ännu mer pratglad och ännu mer liksom energisk och liksom se mig typ. Mm. Och då kunde jag ju ligga hemma hela dagen efteråt och ha så mycket ångest. Gud, vad tänker folk om mig egentligen? Och vad gjorde jag egentligen? Och vad sa jag för någonting? Undrar vad folk tänkte om det? Och så vidare och så vidare.
Mm.
Det kunde ju vara extremt jobbigt. Och så kan jag få en, alltså så här, små grejer liksom. Alltså hur jag är eller hur folk ser mig. För jag har ju jättedålig självkänsla också. Och självförtroende också. Alltså jag har värre självkänsla. Och tänker mycket sådär vad folk tänker och tycker om mig. Och det är jättejobbigt för jag vill ju bara vara mig själv. Och jag är ju mig själv.
Mm.
Men jag är ju ändå väldigt... Ibland kan jag bli sådär osäker när jag tänker för mycket. Då kan jag istället bli helt tyst och bara, jag vågar inte säga någonting. För då kommer säkert någon tycka att jag är konstig eller sådär.
Och lite rädd för att börjar man prata så kanske du berättar alldeles för mycket och så har du ångest.
Ja, precis. Ja, precis. För det är ju typiskt med att jag kan ju prata så mycket och berätta så mycket. Och så bara, oj, jag har känt dig typ en dag. Och nu vet du hela mitt liv. Men jag är ju sådär. Jag har ju liksom inget problem egentligen att öppna upp mig eller... Nej. Prata om mig själv, om folk vill och undrar och är intresserade. Men det är ju just den där ångesten som kommer efteråt. Som är jobbig. Gud, vad tyckte du om mig? Sa jag för mig? Vad sa jag egentligen?
Ja, det känner
jag. Så rannsakar jag liksom hela dagen.
Hur hanterar du det?
Ja, så när jag var ung så hanterade jag genom att bara ligga hemma och inte våga ta mig ut. Inte våga prata med någon. Den jag kunde prata med då var ju mamma och frågade henne hela tiden. Jag gjorde det här, jag gjorde det här. Tyckte du att det var fel? Eller jag sa det här. Tyckte du var konstigt sagt? Att jag hela tiden ville ha en bekräftelse om att jag inte hade sagt något konstigt. Eller var konstigt sådär.
Mm.
Det kommer jag ihåg. Och det kan jag även idag göra till Johan. Att du, var jag konstig där? Tyckte du att jag var stel? Eller vad sa jag egentligen? Undrar hon tycker. Tror du att hon tycker att det är konstigt? Alltså jag kan ha de där frågorna fortfarande. Och där, att jag vill ha den där bekräftelsen.
Alltså det är så intressant att du hör dig, att höra dig förklara det på det här sättet. För att, ja, alltså jag skulle kunna sagt det själv.
Ja. Ja, vad skönt att någon förstår den. För det är ju, när jag kan säga det här till någon, alltså till någon som kanske inte har ångest eller ADHD liksom. Man bara, men gud, hur kan du tänka så där skit i vad folk tycker om dig och... Du är ju du liksom. Och inte någon som accepterar det så skit i dem. Men det är lättare sagt än gjort.
Det är ju det. Och sen så känner jag så här. Ja, absolut, nu när man är vuxen. Och man bryr sig mindre och mindre. Ju äldre man blir skulle jag säga.
Ja, men det gör man.
Och så är det ju vissa situationer och vissa dagar. Hur man mår. Om man är mer känslig eller inte. Mm. Och även hormoner och sånt. Som spelar in. I den här... ångesten.
Verkligen, verkligen.
Och sen så här, genom livet som du förklarade nu, att du känner och har känt, när man har känt så, när man är liten, alltså man har ju ingen aning om att inte det här är livet, att man ska känna så inför allting. Att inte andra gör det.
Nej, men precis. Nej, det är ju väldigt, oklart om man känner sig ju väldigt... Ja, man förstår ju liksom inte. Är det så här jag ska känna? Är det så här? Jag kan ju fråga Johan idag också. Så här, men hur är det att vara normal? Eller alltså, som du? Tänker du inte alls? Eller hur funkar din hjärna? Liksom? Att jag är ändå väldigt så här... Vad är det för fel på mig? Liksom? Alltså, ska det vara så här? Och han kan ju säga, nej men alltså ibland tänker inte. Alltså för ibland när vi sitter så bara, vad tänker du på nu? Nej, ingenting. Jag bara, va?
Exakt.
Hur kan du inte tänka på någonting? Alltså min hjärna tänker ju hela tiden.
Hela tiden.
Det där kan inte jag förstå. Hur man bara kan gå och bara, livet är så underbart. Alltså va? jag är i nuet liksom. När jag lägger mig i badet, då är jag så lugn och sansad. Alltså jag får ju panik efter 3 minuter i badet.
Ja, men då ligger man ju och tänker på... Då måste man typ komma in i en tankeväg om man så här, ska planera något som man ska göra sen. Precis. Om man ska kunna ligga still där.
Ja, och så ligger man och tänker så här, ligg lite till, bara lite till. Kom igen nu, du kan det här.
Mm.
Slappna av.
Ska jag hämta mobilen till badkaret? Ska jag riskera att tappa den i vattnet?
Ja, men det gör jag. Jag riskerar det för att jag får panik. Alltså. Ja. Ändå så försöker jag ju hitta liksom, vad är det som gör så att jag kan få det här lugnet och harmoniska liksom. Jag kan ligga och bara vara i nuet typ. Och jag har prövat med mindfulness och jag har prövat med massa saker.
Gillar du det?
Alltså ibland kan jag tycka att det är skönt, men jag, nej, inte, det är ju jobbigt liksom. Och jag ska tänka igenom hela kroppen, vad var du för känslor och vad känner du nu och allt det. Och den här rösten blir man ju bara stressad av.
Mm.
Och jag hamnar oftast i andra tankar. Och, ja, det är jättesvårt att bara slappna av. Alltså jag kan ju, folk kan ju tänka, men du vilar ju, om du ligger i soffan så vilar ju jag. Ja, min kropp kanske vilar så fysiskt.
Aha.
Men min hjärna gör ju inte det.
Nej.
Min hjärna går ju fortfarande i högvarv.
Mm.
Och jag kan sitta och titta på tv och så kan jag liksom ta upp telefonen 7 gånger i 3 minuter och bara gå in på samma sak. Och bara, just det, jag var ju precis.
Eller titta på tvn och så har man fortfarande ingen aning om vad som har hänt på tvn eller vad som har sagt. Nej. För att man har tänkt på något helt annat.
Mm, precis.
Just
om det inte är något som jag är väldigt intresserad av. Aj. Då kan jag vara helt... Då kan ingen prata med mig överhuvudtaget, för då är jag helt inne i det där.
Typ som Grey's Anatomy, höll jag på att säga. Tittar du på det?
Nej.
Nej.
Det har inte fallit mig smaken. Big Brother tittar jag på. Det tycker jag är så intressant. Det här sociala instängd med andra människor. Hur det funkar socialt. Det kan vara intressant.
Det blir ju någon slags hjärnvila på något vis. När man blir intresserad av något. På ett
ja, men kanske. Ja.
Jag vet inte. Men, gud, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Inte helt.
Jag glömde bort vad vi började prata om.
Ja, men.
Man kommer in på något helt annat kanske. Ja.
Nej, men jag tänkte så här, prata lite barnmorskan. Hur känner du dig när du går dit? Känner du så här? Ja.
Mm. Hur då menar du? Eller så här?
Ja, det jag tänker på till exempel när man ska berätta hur man mår. Är du typ så här rädd att men de kommer säga att jag är deprimerad, jag kommer inte få behålla mitt barn? Eller känner du det är trygg och bara kan säga exakt hur du mår?
Ja, så det är lite blandat så där. Så de är ju väldigt, alltså jag säger ju precis vad jag känner och tycker och så där. Men jag får ju alltid den stämpeln att du är nog deprimerad, du ska gå och prata med någon och så där.
Mm.
Men jag har nog kanske inte reflekterat över det. Och jag, när jag kommer till någon och liksom pratar, så jag har nog inte tänkt på att de ska ta mitt barn eller sådär. Mer att de kanske skickar mig till en psykolog eller till någon slags hjälp av något slag. För att de tycker väl att jag behöver det.
Mm, jag förstår. För varför jag frågar det är för att jag vet att det är många som känner så. När jag fick min son.
Mm.
Så mådde jag skitdåligt, kommer jag ihåg.
Mm.
Alltså precis efteråt. Och då var jag så här, ja, men jag berättade ju att jag mådde dåligt, men jag var fortfarande så här rädd för att de skulle typ tänka att jag inte var kapabel att ta hand om mitt barn.
Mm. För jag har ju tänkt så många gånger alltså, att de kanske tänker att jag inte är kapabel att ta hand om ett barn på grund av att jag har den problematiken liksom.
Mm.
Men inte bara när jag går så där till barnmorskan och berättar så, utan bara rent generellt liksom. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Att så här, gud, är jag verkligen? Kommer folk liksom tycka att jag är kapabel eller sådär? Det kan vara vem som helst. Så här.
Ja.
Någon skulle ringa typ en orosanmälan på mig. Eller så förstår du? Ja. Att man, bara granne eller en kompis eller vad som helst. Att,
ja, och det där med måendet när man har ADHD. Jag var till barnmorskan igår och hon bara säger, om du fyllde i den här enkäten sist du var här. Du vet det här om måendet på MVC. Hur man mår.
Ja.
Hon bara, du fick så låga poäng så jag tänkte så här, hur mår du? Jag bara, idag mår jag skitbra. eller just nu mår jag bra.
Ja.
Ja, men jag mådde nog lite sämre då. Jag bara, förresten när jag var här. Regnade det då? Hade det regnat flera dagar? För då kan det vara så att det var. För jag bara så här, du kan inte ta det där riktigt på allvar. Som jag fyller i. På det sättet jag tänker att du vill göra. För att det går så väldigt upp och ner.
Ja. Ja, men så där kan jag också tänka liksom, när jag ska skriva i det där. Och bara, men igår mådde jag ju ganska bra. Men idag var ju inte så bra. Vad ska jag skriva i då?
Ja, men alltså ta typ så här 2 veckor bakåt. Man bara, ja men Det går ju, vadå, ska jag snitta? Det går ju inte, för vissa damer är skitbra.
Ja, ja.
Och de har gjort helvete.
Ja, precis. Ja, men jag undrar alltid vad jag ska snitta. Ja. Alltså, och då bara, men hur mår du nu? Ja, men nu mår jag ju bra. Alltså, men det svänger ju väldigt fort, liksom.
Typ, jag mår bra, annars hade jag
avbokat. Det är den inte förstår.
Ja. Annars hade man inte kommit på mötet, då hade man ju avbokat det.
Ja, precis.
Oh, gud.
Ja, det är mycket som spelar in liksom, vad som, alltså när man mår bra och inte liksom.
Ja, men visst är det det.
Ja.
Och nu, alltså, det kan ju svänga ännu mer nu, tycker jag.
Mm. Ja, ja. Nu är allt, som du sa, 10 gånger mer.
Ja.
I allt. Jag kan vara hur glad som helst ena sekunden och sen kan jag bara tokgråta liksom.
Mm. Och så känner man själv bara så här, vad är det här? Mm. Vad håller du på med?
Ja, men det är helt otroligt. Man bara, ja. Jättekonstigt. Jo. Men det är verkligen så. Svänger väldigt fort.
Det svänger så fort så att man hinner inte med själv. Och det är väl nästan det som är läskigast och gör att man får ännu starkare reaktioner.
Ja, och jag kan bli så frustrerad att jag liksom, vad är det här? Varför mår jag så här? Som när jag mådde så där i början av graviditeten, eller fortfarande i början, men för några veckor sedan. Och bara grät och grät, och jag kunde ligga i sängen en hel dag. Och jag kan bli så frustrerad för att jag vill inte ligga i sängen en hel dag. Jag vill göra det här, det här, det här, det här.
Mm.
Men jag kan inte göra det där, det där, det där.
Mm.
Och då, ja, men man blir ju bara galen i huvudet. Och så mår man ju bara ännu sämre. Och så får man ångest för att man gör inget vettigt liksom. Det gick en hel helg åt att jag bara mådde dåligt. Och den här pandemin, och att jag är fortfarande hemma, mammaledig, och var gravid då. Och då lite så här nere, eller deprimerad som jag var då. Och har ett barn som behöver tillfredsställas. Och sen jag behöver ju tillfredsställas, jag behöver ju göra saker för att jag ska funka.
Ja.
Det har varit skitsvårt.
Ja, alltså det måste ha varit, hur har det gått?
Jag vet inte. Alltså jag har ju verkligen, jag har sagt till Johan, du måste hjälpa mig med att så här planera typ en vecka i taget, för att jag ska ha någonting att se fram emot, som jag, alltså jag måste ha någonting att göra varje dag.
Mm.
För är jag hemma, jag blir galen, och så bara sitter jag där på golvet och tycker synd om mig själv. Så att jag måste liksom ha någonting planerat. I alla fall flera.
Hur har ni gjort då? Alltså nu när du är gravid också. Jag vet ju att barnmorskan sa ju till mig till exempel att om inte du kan jobba hemma efter vecka 20 så måste vi sjukskriva dig. För att jag är så här, ett jobb, så jag går på massa olika möten. Och jag tänker, du har ju också väldigt mycket kontakter på ditt jobb. Fast nu är du mammaledig.
Ja, för jag tänkte ju komma tillbaka och jobba efter sommaren egentligen. Och sen blev jag gravid och så kom de här rekommendationerna då från Folkhälsomyndigheten att man inte ska jobba efter vecka 20. Så jag ringde min chef och sa att hej, jag är gravid igen, jag kommer inte tillbaka alls på typ 2 år. Så ja, vad var frågan? Vad sa du?
Ja, det vet inte jag.
Nej.
Hur har det gått för dig? Alltså hur har du känt? Hur har ni...
Ja, hur har du löst?
Ja, hur har du levt det här året?
Alltså jag har ju tack och lov mina svärföräldrar som är pensionärer och hemma för det mesta. De har kommit och fikat i alla fall någon gång i veckan typ.
Och de har vågat det även fast det har varit?
Ja, absolut. Vi har hållit avstånd och när det har varit fint så har vi varit ute på våran altan. Eller hemma hos dem på deras altan. Och jag har varit jättenoga med det här att hålla avstånd och sådär. Men tack och lov att de har funnits där, för att jag vet inte hur jag skulle klara det annars. Och vi har fikat och pratat, och ibland så där när jag har mått dåligt, alltså de är väldigt förstående också och väldigt så här, de stöttar verkligen mig och finns verkligen där.
Du kan vara dig själv fullt ut.
Ja, gud ja. Fast de kan skratta åt mig och tycka att jag är helt knäpp, så absolut, jag kan vara mig själv och jag kan säga vad jag tycker och känner. Och ibland så när jag har mått dåligt så har ju min svärmamma till exempel stannat kvar en hel dag och bara varit med mig och pratat och varit med Elton. Och de uppskattar ju verkligen att träffa sitt barnbarn också, vilket jag uppskattar, och Johan också.
Gud, så vilket härligt stöd.
Ja, men verkligen.
Mm.
Det har varit jätteskönt att ha dem där. Och sen så har jag försökt, öppna förskolan är ju öppen fast utomhus. Så även fast jag kan tycka att det har varit jobbigt, för jag har inte känt riktigt att jag har klickat med någon sådär. Och så kände, men det är några som jag klickat med men som inte har varit där. Och så har jag liksom tvingat mig dit ändå bara för att göra någonting. Och så kanske sjunkit lite, och lite för Eltons skull också.
Ja.
Sångsamling och sådär, och träffa barn och ja. Och sen pratat lite med pedagogerna där och så att jag ändå har något.
Ja, för att, alltså, det måste ju vara otroligt svårt, jag tänker det nu. Man vet ju inte alls hur det kommer se ut.
Nej.
Men som man var hemma, bara det. Som vi pratade om förut, att man känner sig otroligt fängslad och man inte kan följa sina impulser, och det är någon som är i behov av en 24 timmar om dygnet när man hamnar.
Mm.
Och om man är mamma ledig och har det ansvaret, så är det väl om man är pappa ledig också och har diagnos, såklart.
Mm.
Att man blir och känna så. Men då tänker jag liksom, plus det här med pandemin, det har börjat slaga mig nu på senaste. Men herregud, jag kommer inte klara av att bara sitta här hemma med mitt barn samtidigt som jag inte vill att mitt barn ska få corona, för det är ju livsfarligt.
Ja.
Så hur ska man hantera det?
Ja.
Eller ja, det finns ju bara ett sätt att hantera det på. Men nu får vi hoppas att det är över. Men alltså, jag beundrar och är så otroligt imponerad av er som har gått igenom den här perioden med mammaledighet och megapandemi.
Ja, ja, så det, ja, jag är imponerad över mig själv också att jag ens har klarat det här.
Det ska det vara.
Ja, men det har varit otroligt tufft alltså ändå. Vissa dagar har ju varit bättre såklart, om man har känt men det här klarar vi. Ja, men om det har varit fint väder och man har gått ut och fått lite sol och känt att men det här ändå, det går liksom bra det här. Men vissa dagar är så här jättejobbiga. Och man bara känner sig jätteensam. Och jag har inte så jättemånga vänner heller. Som jag kan liksom ringa och slå en signal till hur som helst. Så att det har varit tufft. Och Johan, min sambo, har kanske fått tagit ganska mycket av mina prat. Eller mitt snack liksom. Och jag har behövt snacka av mig hur mycket som helst när han kommer hem från jobbet. Och han kanske är trött, för att han har ju ändå jobbat. Han får ju vara på jobbet, för han är montör. Så han måste ju vara på jobbet. Så när han kommer hem så kanske jag vill prata och han inte vill prata. Så det har ju varit tufft där med.
Det där brukar vara en sån härlig krock.
Ja, det har det verkligen varit. Och jag har ju varit sådär, även när jag jobbat så har jag ändå haft ett behov av att komma hem och prata. Liksom. Jag bara, bla bla bla, det här hände och så gjorde hon det här. Och så här. Vart helt hysterisk tills jag bara... Ja, landar helt. Inte dagliga någonting istället. Så att, ja, nej, men det där har varit en spännande krock mellan oss.
Ja, alltså, men det som jag tycker, alltså den där grejen, vad sa du att den hette? Cirkeln?
Trygghetscirkeln.
Trygghetscirkeln. Jag vill ändå säga det flera gånger.
Jag fick den först från BVC som då skickade mig till. För då pratade jag om hur orolig jag var inför mamma, livet och allt det här. Och så blev jag skickad till henne då.
Jag tänker de som lyssnar, att det finns ju ett stort behov just det här att bli föräldrar. Alltså bara en relation, en person med ADHD, kanske två. Och sen så ska man även då ha ett barn, sitt första barn eller flera barn. Då är det där ett otroligt stöd att få.
Verkligen. Ja, med tanke på att vi var första gångs föräldrar och vi hade otroligt mycket oro, hur ska det här funka? Och då fick den här hjälpen. Och det är mycket liksom hur man hanterar barn och barns känslor och olika situationer. Och det är väldigt mycket, för jag är ju så här, jag kanske inte förstår allt, jag känner mig otroligt korkad. Men här var det ju väldigt konkret, det här exempel. Det var videos på så här kan det se ut och vad tycker ni om det? Att man kunde diskutera efteråt också. Så det var inte alls bara det här att lyssna och lyssna och lyssna och lyssna. För det klarar inte jag. Man fick se en liten videosnutt och sen fick man diskutera om den. Och hur skulle jag ha gjort, hur skulle du ha gjort och så vidare. Och ingenting är rätt eller fel, men att man kommer fram till något bra till slut. Den var riktigt bra faktiskt.
Men gud, där skulle jag typ vilja gå. Ja. Och nu när du säger det på ett sätt, hon erbjöd ju mig efter att jag igår då hade så låga poäng. Att gå till en psykolog. Och jag blev ju så här direkt bara, nej men, sluta nu, jag behöver inte gå till en psykolog. Men sen är jag, och jag bara, sen frågade jag bara, men vad egentligen skulle jag prata om då, hade du tänkt? Hon bara, ja, men liksom hur det är att bli förälder igen och hur det känns kring att du redan har två barn och ja, men du vet alltihopa. Och jag bara, nej, det är ingen fara. Sen har jag funderat på det här och bara, men alltså, är jag orolig för det här eller inte? För oftast kan det är så himla enkelt att bara säga, nej, det är ingen fara. Herregud, så här känner jag. Sen tänker man efter lite. Men gud, jag kanske är orolig för det här.
Ja.
Någonstans där inne.
Mm.
Och det är ju framförallt det här att man ska älska fler barn. Det vet jag, det kommer ju naturligt. Men tiden, alltså man kommer ju ta bort, för man får inte mer tid. Man får ju bara mer att göra. Mm. Och hur ska de andra barnen känna när man inte är lika engagerad i dem?
Ja, det där har jag också varit jätteorolig för. Hur kommer inte jag räcka till Elton nu?
Ja.
Kommer det här påverkas av honom? Åh gud, alltså jag har varit så mycket tankar om det här och jätteoroligt. Men ja, samtidigt så är det ju det är lite kul också att det är så tätt. För förhoppningsvis kanske de blir liksom täta och...
Gud, ja. Jag tänker så att det är säkert väldigt positivt att det är så tätt, för han kommer ju inte att komma ihåg när han var
själv. Nej, men precis. Precis. Det är det jag tänker också. Det kanske, eller jag vet inte vad som är värre och inte. Det finns väl ingen så. Men
nej, men det är väl olika skulle, för alla barn.
Ja, men precis. Men om han skulle vara 3 år, att han har mer insikt och ja, men det här kanske trots åldern också behöver kräva mer och sådär. Jag vet inte alls.
Nej.
Men det är klart att det är en oro. Vilken ålder som helst, tänker jag. Att absolut. Inte riktigt.
Ja, men det är ju det. Och det hör man ju många mammor, även de som inte har ADHD som tänker. Och vi tänker ju...
precis.
Vi tänker ju, som alla andra, fast vi tänker så jäkla många steg längre. Vi är så precis. Många cirklar hit och dit. Så att det liksom blir en enda röra av allting.
Ja, precis.
Och det blir så mycket värre allting också. Ja. Men det som
är... Man hinner ju komma, alltså man hinner ju tänka så mycket att till slut är det ju bara jätteilla. Liksom.
Allt är helt en katastrof.
Ja, det blir ju det ju mer man tänker.
Ja, för det är ju det är oftast inte så att den här cirkeln går till något positivt.
Nej.
Utan det är ju mest katastrof.
Det kanske börjar positivt. Ja. Fast det här kan ju hända och det här kan hända. Så ja, hamnar man ju det.
Ja, verkligen. Alltså det jag har förstått nu, det är ju att min dotter, hon måste ju typ vara traumatiserad av att hon fick en lillebror.
Jaha.
För hon är 11 när hon blir 12 år. Så hon var 4,5 när han kom, för han fyller 7 i sommar. Så hon har varit skitförbannad över att jag är gravid. Och så här, hur kan du göra så här mot mig? Vill du förstöra mitt liv? Alltså i början var det så. Nu har hon landat i det här och nu känns det liksom. Och sen det här väl också ADHD med alla hennes känslor och hon ska gå igenom och allting. Som för oss.
Kanske inte får den uppmärksamheten.
Nej, vi pratade ju om katastrof nyss och jag tänker hon har väl katastrofat också. Men det måste ju komma någonstans ifrån. Och då tänker jag, shit, var jag en så jävla dålig mamma till henne då när Oliver kom. För hon måste ju ändå ha ganska mycket starka negativa minnen av just det här att hon fick mindre uppmärksamhet.
Men måste det verkligen vara så då? Alltså, jag tänker att ibland så har ju inte, alltså allt, nu tappar jag ju tråden bara för det.
Men
gud vad jag skulle säga. Att det måste ju inte ha skett en liksom negativ upplevelse för att jag ska känna på ett visst sätt. Ibland känner man ju bara någonting och att man får en rädsla utan att det har behövt komma från någonting.
Det är sant. Hon kanske är rädd att det ska bli så den här gången fast det inte blev så förra gången.
Ja. Och, jag vet inte.
Tack. Nu lättade du lite på mitt mamma.
Nej, men jag tänker på mig själv lite ibland att så här, det här kommer ju inte från någonting. Men varför känner jag så här då? Att det kanske bara är någonting i mig. Alltså någon oro som...
Ja.
Det är klart att allt kommer väl från något sådant, men det
men hon kan också ha förvärrat det.
Ja.
Som vi gör, som vi pratar om.
Ja, exakt.
Det är sant, du behöver inte ha varit. Ja, för att det är klart att det är naturligt att det blir så, att man får mindre uppmärksamhet. Men någonting som är lite intressant, eller lite kul tycker jag, kan tycka att det är lite kul att hon säger det faktiskt. För att lillebror är ju jätteglad över att han ska få ett syskon. Så då säger ju hon så här, hur fan kan ni vara så jävla dumma och och låta honom gå runt och tro att, han, att det här kommer bli kul.
Ja.
Det kanske jag redan har sagt i den här podden, jag vet inte. Man säger ju så jäkla mycket. Men det blir ju så här, jag bara, men gud. Men jag kan inte sätta mig där. Bara så du vet så kan du komma och känna väldigt starka känslor av att du inte får lika mycket uppmärksamhet. Och det kan bli riktigt tufft för dig.
Ja, precis.
För då blir det ju till.
Ja, det där är svårt. Och speciellt som barn kanske som inte...
Man får ta det vart efter.
Eller så. Ja, ja men precis.
Mm.
Och kanske vara tydlig. Och, ja, jag vet inte.
Är det någonting du känner liksom i ditt liv som du har gått igenom som du skulle vilja dela med dig av? Någon situation? Alltså,
oj.
Mm. Jävla tuff fråga.
Ja, nu har det varit tufft här.
Jag hör nästan hur hårt du tänker.
Ja. Nej men alltså gud. Nu står du helt stilla. Så något speciellt...
Nej men så här, någonting i livet som har hänt dig som du känner så här, det här vill jag så här, relatera till ADHD som du känner så här, nej men det här skulle jag nog vilja dela med mig utav. You don't need to.
Så det har ju hänt så himla mycket men...
Vet du vad jag tror? Jag tror att när vi har sagt så här, tack och hej för idag så kommer du komma på typ så här 10 grejer som du skulle kunna ha sagt.
Ja, men precis. Nej, men alltså, jag vet inte. Men alltså, det jag kom att tänka på nu var ju typ att jag har ju varit sjukskriven för utmattningsdepression.
Du också? Alltså, finns det en enda människa? Det här är helt galet.
Nej, det är... Det är sjukt. Alltså. Det är ju någonting man typ alla med ADHD måste gå igenom någon gång, känns det som.
Visst gör det.
Men då var det väl mycket så att jag skulle vara den här duktiga flickan. Och jag jobbade ju extremt mycket. Jag jobbade 40 timmar i veckan på förskola. Och jag jobbade jättemycket extra på en restaurang på Skansen. Och det var ju, jag hade ju den där prestationsångesten. Och det här drivet, den här energin liksom. Och ville bara visa att jag kan och. Jag är bra på det här, är duktig och jag kan liksom jobba mycket och sådär.
Mm.
Och till slut så bara small liksom. Jag kom inte upp ur sängen.
Ja, det varit en riktig vägg helt enkelt.
Ja, ja. Det var riktigt tufft att komma sig ur där.
Hur gammal var du då?
Det är bara, jag var 25 tror jag.
Uh-huh.
Så det är 3 år sedan. Ja. Det som gjorde att jag framförallt kom ur det och liksom kunde leva ett hyfsat normalt liv, det var ju att jag träffade min sambo mitt i allt. Och jag hade träffat han innan jag blev sjukskriven, som första dejten. Och sen bestämde vi oss för att träffas då, när jag mådde lite bättre.
Mm.
Och det hjälpte mig att komma upp och liksom få lite rutiner igen.
Vilken tur.
Men det jag tänker relatera till liksom ADHD, det är ju det där att man känner sig hela tiden, man vill vara duktig och liksom så här, man gör, alltså man, eller jag ville göra så mycket, den här prestationsångesten om jag inte gjorde saker och sådär. Och att jag fick ju väldigt mycket beröm på jobbet liksom, och det peppade ju mig. Jag var ju duktig liksom, det var ju många som tyckte det och jag hade det drivet och jag hade den energin, jag var så snabb när jag jobbade på restaurang och
ja, då fyller det på ditt, och då vill man ju ha mer, det blir som en drog.
Exakt, ja men precis.
Herregud. Ja,
men jag kunde komma på.
Ja, men det är jättefint att du delar med dig av allting du har delat med dig av. Och jag känner bara så här, alltså det känns nästan som att de flesta som går in i väggen har typ en diagnos.
Ja.
På något vis.
Ja, men, ja, alltså de jag har pratat med också som har det har ju liksom på något sätt gått in i väggen. Jag vet, mammas kompis gick ju in i väggen också. Alltså så här rejält. Och hon hade ju också diagnos och även barn med diagnoser. Och kunde knappt jobba något mer. Så jag vet att vi pratade väldigt mycket med henne om det och så.
Ja, det är först då man liksom får börja lära sig att ta hand om sig själv. Och förstå sig.
Ja, ja. Ja, men precis. Det har varit verkligen ett så här uppvaknande. Att så här, men gud, jag kan inte jobba så här mycket. Och jag kan inte göra så här mycket. Jag måste vila någonstans.
Mm.
Fast det är svårt att bara vila. Men ja, Och jag försökte, då hittade jag ju träningen och så där också. Att när jag gick och tränade och ju, och det blev så här, för det är tankarna som är värst för mig. Att det är min hjärna som aldrig vilar.
Mm.
Så när jag tränade och tränade så här riktigt hårt, att det nästan kom blodsmak i munnen, då kunde jag ju inte tänka mer på, mer än att det var liksom otroligt jobbigt.
Ja, för då håller ju hjärnan på att sprängas liksom.
Ja, men och hela jag höll på att sprängas. Nej, men för då blev det typ som en paus. Det hjälpte min ångest också lite.
Mm.
Jag tränar fortfarande i alla fall 2 gånger i veckan. För att det är skönt. Jag måste nästan göra det.
Och det går bra nu i graviditeten också?
Ja. Hela förra graviditeten gick också bra. Jag mådde otroligt bra förra graviditeten faktiskt.
Vad tränar du för något?
Men det är väl mest styrka. Och nu har det blivit hemma för att det är en pandemi. Så jag har lite hantlar, lite band och sådär. Jag hittar på lite bara för att röra på mig och få upp flåset. Och
nu peppar du mig lite att jag ska ta fram de här sakerna. Men det där är just, det är så svårt, för att jag känner ju så här, men vad då? Ska du ta fram de där banden och grejerna och så ska du bara köra vad då 10 minuter eller bara några så här fisträna. Det är väl ingen idé. Då är det ingen idé att göra någonting.
Nej, precis.
Fast det är så
fel. Det är så jag tänkte också. Ja. Jag tänkte jättemycket så i början också, bara gud, varför ska jag göra det här, det är jätteonödigt. Men jag har verkligen lärt mig det, att så här, 10 minuter är 10 minuter, det är bättre än inget. Bättre att göra det. Och sen att bara ta sig kragen och göra det. För det är så svårt att ta tag i saker. Det är så svårt att ta tag i det där. Att bara komma dit. Och speciellt då kanske när man är hemma. Och jag har ju sånt kontrollbehov. Så att när Johan har varit då med Elton. Att jag bara säger, men vad gör ni? Och just när man är hemma. Mm. Att man hör ju allt när de, om de är där uppe. Eller så där. Och då har jag så svårt att fokusera.
Mm.
Så att det är ju en utmaning. Men det går. Bara man bara bestämmer sig. Nu ska.
Alltså just kontroll, det verkar också vara väldigt många som har ADHD som har.
Mm. Ja, det tror jag.
Är jag känner igen mig i det också. Just det där som du säger, vad gör ni, hur går det? Typ som att man är på fel ställe. Att jag borde vara med dem istället. Jag ska inte vara här och ta hand om mig själv. Vad är du på med?
Och så börjar han liksom skrika eller vara ledsen. Då vill man ju bara springa dit. Gud, vad händer?
Ja.
Men jag vet ju att han klarar det så himla bra.
Ja.
Alltså han är världens bästa pappa, men det är ändå så här. Och det är samma sak, det tog så lång tid innan han fick laga mat här hemma. För att jag bara har i den där kryddan. Hur många kryddor har du haft i? Hur mycket har du rört i den här? Hur länge har pastan kokat? Och han bara, men gud, kan du bara dra härifrån?
Så är jag med. Han gjorde också skitarg. Så han lagar ju bara mat om jag inte är i köket.
Ja,
men först så var det ju verkligen så här, du vet, så här, när han hade lagat mat, jag bara tog fram kryddor och började krydda min mat för jag tyckte inte smaka någonting eller så här. Och det märkte jag att det var ju inte alls uppskattat.
Nej, det har jag också gjort. Och så blev han så himla stolt, så jag bara, har du haft i organ? Och han bara, ja.
Ja.
Men det här och det här och det här, och han bara, ja. Jag bara, okej, fan. Jag går väl härifrån då.
Du bara, glöm inte det här tillbehöret.
Nej, precis. Rör ordentligt. Ja, det är så mycket.
Ja, men man
det går bättre och bättre.
Ja. Det bästa tipset att där, det är ju bara att lämna köket, va?
Ja, faktiskt. Man ska inte ens vara i närhet.
Nej.
Och egentligen är jag inte så kräsen. Jag märker ju inte hur mycket organ han har haft. Eller hur mycket spann. Det är så att jag bara... Ja, du skulle nog haft en halv tesked till. Alltså, det finns ju liksom inte.
Grejen är den att jag kör alltid efter behag. Gör du det?
Ja.
Så att det vet man inte ens hur mycket organer det ska vara.
Nej.
Utan man häller ju bara lite som ser fint ut.
Ja, precis. Ja, det är så sjukt.
Man ska ändå ifrågasätta andra människor.
Ja, men varför ska man det? Jag fattar inte. Det är... Och han bara, du litar inte på mig. Och, så här, och jag vill ju att han ska få bra självförtroende också. Så här, du kan ju, men han gör ju bra mat. Det är ju bara att det är ju fel på mig att jag måste vara där och kontrollera. Liksom. Det är ju...
Men
som du säger, det bästa är bara att inte vara där. Ja.
För det går inte att inte säga någonting om man ser.
Nej, nej. Och ser man där utan att man tänker på det, häller i lite till. Liksom.
Jag har ju till och med kommit till den här punkten. Bara, vad ska du laga mat? Ja, men då äter jag något annat.
Ja.
Någon gång så här förut. Och jag bara såhär, men gud, nu har jag ju liksom förstått. Så här, kan du inte hålla på, vad fan?
Nej.
Allting jag lagar tycker ju inte alla andra om heller. Alltså,
ja, men precis.
man får ju, så sitter man själv och säger så här, man äter det som står på bordet. Ja, ah, men vad då, gäller inte det mig då eller?
Ja, ja men precis. Ja, herregud.
Ja, nej men vi ska nog ta och runda av. Jag känner mig ganska trött i hjärnan, är du det?
Ja, jo. Efter det där innan där med datan och allt det där så är jag också väldigt...
Ja, och du är ju, ja, vi är gravida och har just gravidhjärnor och du är babyhjärna också.
Ja,
det
är mycket crazy. Hjärnor.
Det är mycket hjärnor. Känner du att din hjärna blir så här så att du glömmer ord och sånt?
Ja, gud ja.
Ja. Jag brukar säga till
mig... Jag är chockad att jag inte har glömt mer nu när vi har pratat.
Ja, men alltså du liksom här, säger också fel saker. Jag sa till min man här en vecka bara så här, alltså Jonas, min bil måste verkligen vaccineras nu. Och han bara, va?
Ja,
och då menar jag såklart tvättas. Men alla pratar ju om vaccin, så då säger jag att jag ska vaccineras. Och sen han bara, vad blir det för middag? Jag bara, ja, vi ska äta ketchup. Han bara, ska vi äta ketchup till middag? Jag bara, ja. Han bara, hör du vad du säger eller? Jag bara, men vadå, vi ska äta tacos? Han bara, men du sa inte det. Du sa att vi skulle äta ketchup. Jag bara, aha.
Sen så blir man så frustrerad. Bara, fattar du inte när jag säger
ja, för jag, ja, precis. För jag tror ju inte att jag säger ketchup. Jag tror att jag säger tacos. Och så sa jag till Lotta någon dag. Bara, snälla, kan inte du bara springa ner och hämta din son på fotbollsplan så väntar jag i bilen. Hon bara, alltså jag har ingen son. Jag bara, men jag har inte sagt att du har någon son. Hon bara, jo, du sa det nyss. Jag bara, aha, okej.
Herregud, det är inte lätt att hålla koll på alla ord.
Eller hur?
Uttrycken. Nej.
Är du också så?
Ja.
Det där måste
jag. Ja, men flera gånger. Och just att jag tappar saker. Alltså jag, och så blir jag så himla frustrerad när jag inte kan förklara vad det är liksom, ska säga. Mm. Det kommer liksom inte fram.
Nej.
Ja. Så är det.
Och nu känner jag bara så här, nu är det hjärnstopp.
Mm.
Alltså jag vill tacka dig jättemycket för att du ville vara med och för att du engagerade dig så mycket i att verkligen få till det så att det funkade att spela in.
Ja, absolut. Tack själv. Jättekul.
Ja, det var jätteroligt att prata med dig och tack för allt du har delat med dig av. Jag är helt supersäker på att det hjälper många människor och även mig har hjälpt redan nu.
Ja.
Och hörni, alla som lyssnar, är ni intresserade av att vara med i podden så kan ni alltid skicka en intresseanmälan till hej.adhdlivet@gmail.com så får ni ha en jättebra dag. Puss och kram på er. Hej då.
Hej då.